En podcast från Aftonbladet.
Välkommen till Inside Blågult. Vi på Sportbladet har just haft en roadtrip tillbaka till Dallas från detta hemska Houston där Sverige fick stryk med ganska pissiga 5-1. Jag har med mig Johan Flink och jag har med mig Malin Wahlberg. Och hur mår ni?
Man är väl lite stukad, eller vad säger du, Malin?
Ja, men det får man ju verkligen säga. Jag försökte ju välja glädje när vi poddade senast. Även om man innerst inne var kanske lite orolig för hur det här skulle sluta. Men det blev ju den här riktiga käftsmällen som man verkligen inte vill åka på.
När vi spelar in det här så är klockan runt 11 amerikansk tid. Så det är ju tidig söndagsmorgon, va? Just nu hemma i Sverige. Snart ska ju matchen mellan Japan och Tunisien börja. Så det, vi vet ännu inte det resultatet nu när vi spelar in här. Men om vi tar lite då kronologiskt matchdagen, så började det bra för dig, Malin, för du fick ju en intervju med Alan Shearer.
Intervju, men jag gick fram till honom för han sa att han jobbar för BBC och han satt i pressrummet när vi var där innan matchen, så jag gick fram och frågade om han kunde svara på lite frågor inför matchen, och då sa han yeah, one or two if it's okay. Så då fick man ju hålla sig till två frågor, en om matchen och en om Isak och Gyökeres. Det var väl kanske inga så översvallande ord, men i alla fall en hyllning till de två. Så att, men det var ju alltid något.
Ja, det var väl det bästa som hände den här dagen egentligen.
Ja, det var det kanske.
Det blev ju uselt. Det blev uselt redan för mig faktiskt. När Malin då hade gjort den här korta intervjun med Shearer, så gick han förbi mig och jag tänkte jag skulle möta hans blick och nicka lite mot han, tänkte jag, som nu har han ändå gjort en intervju här med Malin. Han kollade bara rakt igenom mig. Gjorde inte en min. Så det var ingen bra start för mig, och det blev ju en väldigt dålig start för Sverige också i den här matchen. Och man kände ju liksom när man kom in i arenan i Houston att vi var ju liksom, Sverige var ju underläge. Det kändes som att det gick 9 holländare av 10, eller 9 av 10 inne på arenan hade ju orangea kläder på sig, och svenskarna kände sig som minoritet både på läktaren. Och så kändes det också att vi var färre spelare på planen i början, med tanke på hur Nederländerna körde över oss. Eller vad hade ni för känsla inne på stadion?
Jag tycker att man blir... Jag har känsla inne på stadion, men jag tänker på matchen, så... Var fan står vi någonstans? Nu är det ju, det är så svajigt, och det är 5-1 och det är 1-5. Och det känns ju som Pontus Jansson kanske trots allt hade rätt, även om hans... lilla sågning av det svenska försvaret. Och kanske kändes ju lite otajmat där för direkt efter premiären. Men även om han sen försökte rätta till det med att han pratade mer generella termer, så kan man ju verkligen ifrågasätta det svenska försvarsspelet. Det påminner ju lite om, fast på ett annat sätt, att spela ett annat försvar. Men ändå om Tomasson. Jag vet inte, det känns som lägsta nivån. Ibland finns det ingen botten nästan.
Nej, och det som var oroväckande var ju att det var 3 identiska mål. Alltså, det borde man ju ha kunnat rätta till i halv tid om inte annat. Alltså att de sen går ut och så händer det för 3:e gången precis efter paus. Det kändes ju inte alls bra att Sverige blev så otroligt blottade bakåt.
Ja, men det var ju det som är liksom jobbigt med det var ju att man, jag håller med i målen, att det var märkligt att det hände igen i andra halvlek, för de hade ju ändå försökt ändra då vid den första vätskepausen. Nederländerna hade ju haft enorma mängder boll, kunde styra, kunde överbelasta på kanterna och komma till inspel mot ett lågt Sverige då. Sen för att få lite mer kontroll på matchen så gick man ju över då mer till en fyrbackslinje. Även för Lagerbielke, ja, och Bernhardsson, deras samarbete var flytande. Och så kom Alexander Isak ner lite mer planen, mötte och blev en uppspelspunkt. Och det blev ju bra efter den här vätskepausen när man låg under med 2-0. Då fick man ju lite spel. Isak kunde vända upp och hitta lagkamraterna. Det blev en annan... ja, men Jesper Karlsson pratade efteråt om att det kändes mycket mer kompakt då, och mycket mer välfungerande. Men det var väl... Men i stort sett så kan man ju inte säga att det var särskilt många liksom ljusglimtar. Och ett av de stora problemen var ju alltså Isak Hiens otroligt svaga start också när han helt enkelt förlorar kampen mot Nederländernas center 2-3 gånger i rad och visar upp dåligt positionsspel och såg ju märkligt svag ut givet vilken extremt stark mittback han är själv. Så att det var mycket som var oroväckande. Men det som är apropå det som vi pratade om att de gjorde en förändring där, att de gick ner på en mer liknande fyrbackslinje. Då snackade vi med lite spelare efteråt och frågade om skulle ni vilja spela med fyrbackslinjen framöver istället för den här fembackslinjen. Vad tycker du var för svar på det Flink?
De lägger väl det snällt över till Potter, men de pratade väl om, åtminstone det var inte hos mig då, men Lagerbjälke och Karlström pratade väl om att det är bra att ha två system eller att man är flexibel. Så det var väl ganska så här ett kryss två svar på det. De ville ju inte säga vad de egentligen tyckte. De kanske inte hade någon riktig åsikt så där direkt efter matchen heller. Men vi kan ju prata om vad vi tycker, om inte annat. Innan vi gör det så bara, om han nu skulle ändra då och köra fyrbackslinje från start eller någon liksom hybrid mellan fyrbackslinje och fembackslinje, kanske det kan bli. Vi har ju pratat om det nu när vi har suttit i bilen hem här med. Så tänk bara att ska man se det som en liksom bra coachning eller att man är flexibel, eller blir det inte ett jäkla velande också? Jag bara tänker på Potter. Han började när han kom då, kastades in i det, så skulle det vara 4-4-2. Han var tydlig med det på de sista matcherna i 2025, då två stycken. Det var inte särskilt lyckat heller. Och sen då playoff så var det ju 5-2-3 när Alexander Isak inte var med. Det var ju lyckat. Under det där i och för sig playoff, nu säger ju spelarna i efterhand att de skruvade så att det blev lite mer 5-3-2. Det är lite vad Benjamin Nygren spelar någonstans. Och sen då har de kört på med 5-3-2 och nu byter han då efter 23-24 minuter idag till fyrbackslinje, och så är ju frågan om det ska tillbaka till någon sorts 4-4-2. Vad säger ni om, är det ett velande, eller utgår man från vilka spelare man har och motstånd och så?
I grunden tycker jag att det är jättebra att Graham Potter kunde alltså skifta under matchen. Det är inte alla tränare som lyckas göra det. Särskilt inte i ett landslag där man har så mycket kortare tid med sina spelare. Då kan det vara väldigt svårt att liksom skifta formation under match. Men han var väldigt bra på att göra det, till exempel i Östersund. Han var ju väldigt innovativ när han kom till svensk fotboll. Och jag vet att andra allsvenska tränare nästan blev chockade över hur Potter kunde skifta sitt lag under matcher. Så det är inget nytt för honom. Så det tyckte jag var bra att man gjorde för att liksom stoppa blodflödet. Sen vet inte jag ifall... Jag tror liksom inte att Sverige kommer gå över på en renodlad fyrbackslinje, för att vi saknar ju en riktigt bra högerback i en fyrbackslinje. Vi har inte den naturliga spelaren. Alltså, Gustav Lagerbäck skulle kunna vara en högerback ungefär som Olof Mellberg var högerback 2002. Liksom en mittback som på ett hjälpligt sätt spelar högerback. Det jag tror är att man kommer fortsätta spela kanske så här ändå, men att spelaren som är wingback blir mer offensiv lagd.
På höger sida, va?
Mm. Ja, på höger sidan. Gudmundsson tror jag är kvar som vänster wingback, men det kan ju vara så att Bernason, även för jag tycker att han är helt okej, flyttas på och att man sätter en spelare som är Langa där istället. Det blir ju ett mycket mindre organiserat lag, men det kan ju vara så att man ändrar lite dynamik på laget genom att göra så. Men jag tänkte, vi kan ju gå igenom liksom, om vi går igenom laget, så tidigare har vi ju känt att det är inte många positioner som man fightas om, att det kanske är någon enstaka som Nygren eller Bergvall eller så. Men efter den här riktigt svaga insatsen så känns det som att det är fler spelare som faktiskt kan tappa sina platser, eller riskerar att göra det i alla fall. Och jag har skrivit upp några namn här, så får ni se ifall ni håller med mig eller ifall jag är för hård nu efter den här insatsen. Men om man börjar bakifrån så skulle jag säga att Nordfeldts plats kan ju inte vara 100% säker. Inte för att han gjorde några stora tabbar idag, men för att han inte heller gör någonting utöver det vanliga. Liksom. Han gör ingen maxprestation, han räddar inget extra svårt skott eller så. Sen tror inte jag att de kommer flytta på honom, för att jag tror att det skulle vara ett svårt läge för Victor Johansson och Jakob Widell sättet de kommer in i. Men jag tycker heller inte att man kan säga att hans plats är helt säker. Vad säger ni?
Jag är helt överens i resonemanget. Han kommer inte att skifta, men målvaktsposten ska med i en sån här genomgång som du håller på med nu.
Och tar man mittbackssidan då, om vi ska börja med det, så Victor Nilsson Lindelöf är enligt min uppfattning liksom omöjlig att flytta på, såklart. Jag tycker att han var ganska bra idag, åtminstone i jämförelse med de andra defensiva spelarna, och gör det ändå hyfsat, framförallt efter den första vätskepausen, har en del bra uppspel. Men däremot Hien och Lagerbjälke, jag skulle åtminstone inte utsluta att någon av dem flyttar på sig, och om jag skulle gissa på någon så skulle det i så fall vara Hien mot Karl Starfelt, och att kanske ändå att Lagerbjälke blir kvar. Malin, hur var de i mixade zonen, Hien och Lagerbjälke? Var det någon av dem orolig för sin plats, eller liksom, hur såg de på sina insatser?
Nej, det var väl väldigt lite snack om det, även om båda var självkritiska över hela lagets insats. Men det var ju ganska talande för egentligen alla spelare att de ändå sa att det fanns ganska mycket positivt som de kunde ta med sig, och det var tydligt att de inte vill gräva ner sig i den här förlusten, utan det kanske är rätt också på ett sätt. Det är inte så himla mycket tid, och det får man väl också komma ihåg att på samma sätt som vår kollega Pontus Wernblom tyckte att vi kanske svävade iväg i någon slags masspsykos efter Tunisien-premiären, så får man väl också ha med sig att Sverige mötte Nederländerna, och även om vi då tippade att Sverige skulle vinna, så var väl det kanske inte speciellt realistiskt. Så att någonstans får man försöka inte bli för kritisk åt andra hållet heller, även om det var en bedrövlig insats bakåt. Men jag tror inte att det var inte som att någon av dem kändes speciellt orolig för sin plats. Och det är väl också lite frågetecken där för Starfelt, som inte har spelat så mycket. Kan han gå in från start? Jag ser det som otroligt att det skulle bli så.
Jag stod där lite mixade och saknade Robin Olsen efter en förlust. Och hans svarta ögon och liksom brutala ärlighet, inte minst vid förluster. Kanske man saknar honom i målet också, i varje fall alltså på den Robin Olsen som räddade Sverige rätt ofta för en, går tillbaka, 3, 4, 5, 6 år sedan. Men jag saknar honom i mixade solen också, för att det är ju lite som det var efter genrepen också, som såg dåliga ut. Fick ju spelarna i och för sig rätt i att det inte nu vi ska vara bra i VM-premiären, och det var man. Men lite mer så självkritik hade man väl nästan önskat. Men jag vet inte om det är det täta matchandet som gör att de liksom inte vill gräva ner sig. Är det i ligan eller så? Okej, nu spelar de ju ofta kanske så. Men det kan ju ändå vara en vecka emellan. Då kan man stå där och sen får man några dagar och någon dag sörja och sen vända på det. Här finns det väl kanske inte den tiden.
Nej, men jag håller med. Det var ju en besvikelse, men ingen enorm besvikelse för spelarna. Det var liksom ingen som var förkrossad direkt, inte för att det hjälper att vara det, men ibland finns ju ändå spelare som uttrycker ilska eller tjurighet eller frustration eller men kritik, liksom starkare kritik mot sig själv eller mot övriga laget. Nu är det är väl också det här med det märkliga gruppspelet nu, att det är så många lag som går vidare, att det tjänar ingen till att det är inte på sin spets hela tiden, helt enkelt. Att det finns ingen anledning att gräva ner sig efter en enskild dålig insats, eftersom man egentligen bara behöver göra en bra insats i gruppspelet för att gå vidare i princip.
Det var ju spelare som var frustrerade. Alexander Isak kändes ganska frustrerad. Han gör ju en bra match och skapar ju många lägen, så han kände säkert att Sverige kunde ha gjort något fler mål. Viktor Gyökeres kom sist ut i den mixade zonen, och han var inte heller på speciellt glatt humör. Det var det väl ingen som var, men de två kändes ändå kanske lite mer frustrerade än många andra.
Jag tycker det är intressant när de liksom, det var väl Lindelöf som stod då på den här, vad heter det? Det är ju han och Alexander Isak gör ju den här första liksom. Det är inte en vanlig mixarzon, och står vid en mikrofon och så går det runt i mikrofon och så håller de på några minuter bara. Men jag förstod det, jag lyssnade inte, jag bara såg vad ni skrev där när vi skickade runt till våra Slack-kanaler, att det fanns mycket bra att ta med sig. Och det var ju en bra period, alltså andra halvan av första halvlek. Men jag vet inte, är det man ska lyfta som lagkapten efter att ha förlorat med 5-1 i VM? Jag är lite tveksam.
Ja, Lindelöf, det är ju så, han valde ju, som du var inne på, han valde ju verkligen det spåret efter playoffen också, att han inte var orolig att det fanns...
Nej, efter genrepen.
Ja, precis. Förlåt, efter genrepet. Nej, men då... Ja, alltså det... Jag vet inte. Det är klart att man kände där och då att man ville ha mer självkritiska spelare, men jag vet inte, hade det hjälpt dem då att stå där och såga varandra och sig själva när det är match igen om några dagar och allting fortfarande lever i allra högsta grad?
Jag tänkte det, om man ska slutföra det här också, resonemanget om vilka spelare som vars plats eventuellt är hotade, så har vi ju gått igenom Nordfeldt, Hien och Lagerbjerke. Om man ska ta några namn till där det finns en chans där de kanske tappar sina platser, så skulle det också kunna vara Bernardsson på höger wingback. Och det tror jag då beror på, inte att för att han har varit sämre än någon annan egentligen, utan för att om man ska skifta lite i systemet och just att Elanga var bra som inhoppare nu, så skulle man kunna ha en mer offensiv spelare som wingback. Så att man har en Gudmundsson som är tydlig defensiv wingback och Elanga som är offensiv wingback, då är nästan ytter då istället. Jag är lite osäker på det, om det skulle fungera, för Elanga är ingen, han är ingen särskilt, ja, han är inte superbra på positionsspel och inte jätteväl organiserad, så det skulle kunna, jag tycker personligen att Elanga är bättre som inhoppare, men ja, det skulle kunna vara ett sätt att jobba, lösa det i alla fall. Gudmundsson tror jag inte man flyttar på alls, och sen har vi ju då flyttar heller inte på Isak eller Jökeres, utan och inte heller Jari. Så att det skulle också kunna vara då Karlström och Nygren som eventuellt skulle kunna riskera sina platser. Jesper Karlström tycker, alltså, jag menar, han har många goda sidor, men jag upplever att för att vara en defensivt lagd mittfältare som gör väldigt lite med bollen i matchen, är väldigt försiktig med bollen, vågar inte ta några risker, spelar nästan bara tillbaka den hemåt, knappt ens i sidled, då måste han vinna fler dueller. Jag tycker inte han vinner särskilt många dueller i den här matchen. Och Benjamin Nygren, för att vara den här rollen som nästan halvtia ibland, så tycker jag att han inte är tillräckligt skicklig liksom på sista tredjedelen i stora stycken av matchen. Så där skulle ju kunna spela, skulle kunna komma in då. Vad säger ni om det? Har ni någon, vill ni ha in en Bergvall eller en Seneli eller en Svanberg?
Jag vill ha in Bergvall hela tiden, och nu tycker jag verkligen att det är dags. Jag förstår att Potter inte ändrar efter att de vann premiär med 5-1, men på samma sätt så måste han ju göra någon eller några ändringar efter 1-5. Så att nej, det är dags för Bergvall, och då får väl han hoppa in istället för Nygren då kanske.
Ja, alltså jag kan jag tycker jag var lite överraskad över att Svanberg inte fick komma in alls. Jag frågade honom efteråt hur han såg på det, men han var väldigt lagojal och sa att nej, men ja, det finns många bra innermittfältare liksom, så att han var inte kritisk på något sätt eller så. Men jag är orolig för ett svenskt liksom innermittfält mot Japan utan någon av Svanberg eller Karlsson. Inte för att de är fantastiska spelare, men jag känner att det behöver vara någon med defensiv instinkt. Så det är inte helt lätt för Potter att organisera det där. Men vi kan väl slå fast att Karlsson och Nygren, deras platser är hotade.
Absolut. Och det är väl där konkurrensen också. Det är väl därför just med Nygren. Att Bergvall, vi är ju många som vill ha in honom. Så där handlar det väl om att det finns verkligen någon som knackar på dörren där.
Sen är det ju så, alltså, jag vet inte, alltså, nu är det ju, alltså, Sverige har ju fortfarande väldigt goda möjligheter att gå vidare, givetvis. Men man har ju förlorat hela sin fördel med den här målskillnaden. Man är ju nere på noll nu, vilket ju är riktigt irriterande måste vara för spelarna. Så att det är fort nu, det har väl gått från 90, om man ska ta alla de här jävla analysverktygen och alla institut och alla norska räknecentraler som räknar ut sannolikheten, så har det väl gått nu då från vad var det, mellan 95 och 97 eller mellan 96 och 98 till att vara nere på mellan 87 och eller 86 och 89 eller sådär. Och sen kan det ändras ytterligare också utifrån hur det går mellan Japan och Tunisien helt enkelt. Men Flink, är du orolig? Känner du att det här liksom som kändes klart nästan kan rinna mellan fingrarna?
Ja, utan nu har satt mig in i det, så känns det ju att säger att man skulle förlora mot Japan, så står du alltså på, då har du ju minus målskillnad och 3 poäng. Och det, alltså sagt, jag har inte järnkoll och det är inte så mycket lönt att ha någon koll nu, för det är ju många grupper, det är väl bara hälften av grupperna som har spelat 2 matcher. Så att, men ja, det är väl inte alls säkert att det räcker. Och förlora mot Japan, det är ju klart Sverige kan göra det med, när försvaret ser ut som det gör. Så att, jag är direkt orolig alltså, att det här tar slut på, vad blir det? Är det torsdag? Mm.
Du pratade ju med Van Dijk Boman som väl varnade Sverige lite för att det kommer bli en tuff match mot Japan.
Ja, jag ska vara ärlig och säga att jag var inte ensam som pratade med Van Dijk. Jag stod inklämd i någon typ av köttmur av människor som rörde sig som en gemensam liksom sån här råttkung nästan mot Van Dijk för att ställa frågor då. Så jag lyckades pressa fram en eller två till honom för att säga att han var oerhört generös mot den svenska pressen.
Jag gav mycket tid.
Ja, verkligen.
Det kändes trevligt.
Mer generös än många svenska spelare. Och liksom, såklart, de har vunnit med 5-1, så att det är väl inte helt. Men jag menar, det är ju väldigt få storstjärnor i stora liksom världslag. Alltså jag har svårt att se någon från Frankrike, Spanien eller England eller Tyskland att som står så länge och pratar med svensk press. Så det får han ge han Van Dijk. Det var mäktigt. Men han var ju, som du sa Malin, så när vi pratade med honom så märkte man att han var väldigt mycket mer imponerad av Japan än vad han var av Sverige, utan att han då kritiserade Sverige. Men han berömde Japan jättemycket, och det var inte så att han berömde Sverige jättemycket. Och Japan fick ju 2-2 mot Nederländerna och pressade dem. Även för de kriterade sent så hade de ju ett mycket bättre försvarsspel mot Nederländerna än vad Sverige hade. Och han tryckte ju på det att de är kompakta, de slår ofta större lag, och jag menar, Japan gjorde ju jättebra ifrån sig i förra VM, har vunnit mot England och Brasilien det senaste året, så vi är ju klara underdogs i den matchen. Något annat kan man ju inte säga än det. Och jag får jävligt starka vibbar av EM 08 som du ju bevakade, Flink. Jag tänker på att det blev en seger första matchen mot Grekland med 1-0. Zlatan, nej fan, 2-0 va? Zlatan och Petter Hansson. Precis, och sen så en neslig förlust mot Spanien då. Nu fick vi en förkrossande förlust mot Nederländerna. Och sen ställdes vi mot ett extremt löpstarkt, snabbt, ungt och fräscht Ryssland som totalt sprang sönder Sverige när vi hade goda chanser att gå vidare från den där gruppen. Jag får lite känslan av att det här Japan blir en obehaglig motståndare som har en fysik och en snabbhet och en organisation som kan bli svår att möta för oss. Så jag är absolut orolig inför den matchen.
Ska du vara? Ja,
det ska du vara. Ja.
Men vi vet ju inte var de står ju, Sverige. Alltså det känns så jävla svajigt. Vi vet inte alls vad vi har då.
Nej, och det gick ju. Det är klart att vi var tvungna att vara positiva efter 5-1 mot Tunisien i premiären. Det var väl ingen som hade väntat sig det. Det var ju en... Ja, det var ju verkligen, och jag menar, och de positiva sakerna från den matchen var ju i viss mån positiva även mot Nederländerna. Isak och Jökeres funkade väldigt bra ihop, tycker jag, framförallt då de här andra halvan av första halvlek. Isak var ju jättebra alltså. Jag menar, han var uppe och nosade på 4+ i han fick 3+ av det till slut, men han var ju absolut uppe och nosade på 4+ i en 5-1 förlust. Han visar jättegod form, och han och Jökeres hade stundtals ett bra samarbete, även om Jökeres helt försvann i andra halvleken. Så det är ju positivt, men man är ju orolig för försvarsspelet. Var det något annat som ni hajade till på i den mixade zonen eller under matchdagen i stort?
Ja, Anthony Elanga dök upp efter matchen i en hatt. Jag frågade vad är det för hatt? En cowboyhatt, sa han. Jaha. Han var ju inte, det kan jag ju förstå att stå och prata om sin hatt, men det var lite speciellt. Det var lite cowboystyk, fast inte alls det här som Graham Potter har kört, utan jag vet inte vår fotograf Pontus Aro tyckte det var lite Jack Sparrow, och jag kollade upp det där, men han har ju inte alls en sån typ av hatt. Men och sen så tittar man lite där, så hade han i det där hattbandet så var det ett så här liksom tunn tändsticksplån och ett spelkort också, jag tror det var Spad och Kung. Ja, ändå lite speciellt att dra på den då. Och sen, så gick ju Memphis Depay förbi precis när vi stod och pratade med Elanga och sa att jag gillar din hatt, mannen. och sen så frågade någon Elanga där att hatten verkar vara populär. Och då svarade Elanga, hatten verkar vara populär, men nu vill jag prata om fotboll. Han hade ju lite kluvna känslor, Elanga. Så han hade ju kommit in och gjort sitt första mål i ett VM, eller jag i ett mästerskap överhuvudtaget, med nästan sin första touch på bollen. Bjöd ju sen på en härlig fint. Han fintade väl upp vänsterbacken där på läktaren nästan. Sen hade han också... han är ju oberäknelig. Han kan ju bjuda på sånt och sen så... är det ju också lite dålig slutprodukt eller det som skulle kunna bli assist och sådär. Man ser ju lite frustrerade.
Han är ju en sjukt frustrerande spelare. Hans beslutsfattande är ju jättedåligt. Och ser ju inte ut att bli bättre heller. Alltså han är ju inte svinung. Så jag menar, han, för mig är en inhoppare. För jag pratade om honom som eventuellt startspelare. Han gör, om jag ska ärliga, så gör han tre dåliga saker nästan för varje bra sak. Sen kan en bra sak vara hur bra som helst. Och han har ju en extrem spetskompetens och ett hot och sådär, men det är ju jobbigt att se honom ibland när han inte kan följa upp en bra aktion med en bra aktion till.
Men det var lite kluvna känslor som sagt för honom, för att han var ju ganska såklart att han ville glädjas åt sitt inhopp på många sätt ju, men samtidigt så var han ju besviken över förlusten, och det var ju svårt att stå och prata om att just det inhoppet när man förlorat med 5-1. Samtidigt så tyckte han ju att han hade visat att han gjort verkligen vad han kunde. Och det får man väl ge honom då på sätt och vis. Utifrån sina förutsättningar att få starta mot jag.
Ja, det är starkt att bära upp den där hatten ändå efter en förlust. Jag har ju varit inne på det här. Alltså, vi brukar ju sätta titlar på landslag. Back in the days i alla fall. Det har varit leende landslaget och sjungande landslaget och dansande landslaget. Allt möjligt. Alltså det här är ju... det hattbärande landslaget, det klingar inte så bra, men alltså det är ett jävla hattlandslag. Alltså det är nya hattar hela tiden, så då får man ju vara beredd på att få frågor om det också, även om det såklart inte är lika kul efter en 5-1 torsk som efter en seger.
Och sen har vi ju Potter som hattar lite mellan systemen.
Oj.
Jag har varit i Göteborg en del i vår.
Men Malin, bortsett från, vi pratade om att Elanga ändå nämnde kanske att han närmar sig startelvan och vill få mer speltid. Även Lukas Bergvall hade väl lite så att han började tycka att han borde komma in, eller har jag missförstått det?
Ja, nej, det säger han väl. Han är ju väldigt diplomatisk och det är ju väldigt mediatränat. Det är upp till Potter. Klart man vill starta, men jag gör mitt bästa. Men jag frågade om han hade känt av liksom, ändå hemifrån att det är många som vill att han ska starta, och då sa han mest att han försöker inte fundera så mycket på det. Men sen log han lite och sa att det är klart att vänner och familj vill att han ska starta. Men ja, nej, det var kanske inte som att han krävde en startplats mot Japan, även om han nog känner att han kanske borde ha den.
Jag tänkte på det som vi var inne på i början av programmet här, att det var sån dominans från Nederländerna på läktarna, att det var så oerhört orange. Har vi liksom överdrivit stödet för Sverige ibland? Sådär. Det såg ju väldigt, väldigt litet ut i jämförelse med motståndet.
Jag tycker faktiskt att det har varit ganska dålig stämning men det har inte varit sånt tryck liksom på matcherna. Sen de svenska supportrarna har väl försökt, men de har ju, som du har varit inne på, inte varit så himla många. Men varken i Mexiko eller den här matchen kände man väl något jättetryck från läktarna, även om det var fullsatt.
Det blir ju märkbart tyst emellanåt. Alltså, när det blir lite ställningskrig och sådär, då blir det lite det här som man kanske har en bild av, i alla fall amerikanska idrott. Då går de till kiosken mitt i matchen. Det gör ju inte de här holländska och svenska fotbollsfansen. Men det är som att det blir bara ett litet sål helt plötsligt.
Ja, men för att vara 70 000, eller nästan 70 000 var det väl, om jag minns rätt nu, på plats. Så var det ju, det kändes ju, det låter ju mer från 14 000 ibland. Men nästan, åtminstone 20 000 i allsvenskan.
Ja, men i Mexiko var det ju väldigt många supportrar som inte... kanske nödvändigtvis höll på någon av lagen i första hand. Och jag vet inte, det var kanske även så i Houston att det var många andra supporterplatser. Även om det var absolut mest orange, så vet jag inte om alla de var nederländare heller.
Men jag vet inte om det är någonting med den orangea färgen också. För jag tycker, både man har varit på plats när, och även genom tv-rutan när Nederländerna spelar, så det är som, jag vet inte, det brukar se ut så här. Det är, kanske inte om de skulle möta Argentina eller Tyskland, i Tyskland såklart, eller Frankrike. Men annars så det känns som det är 60-80% holländare, och det låter ju otroligt. Jag menar, det finns ju inte så mycket, det finns inte fler holländare eller amerikaner med holländskt ursprung än vad det finns med svenskt ursprung. De är ju inte fler än vad vi är. De kanske, det är visst, de kanske reser lite mer. Holland brukar gå långt, så att det kanske är värt att åka över och följa sitt landslag på det viset. Så att, lite svårt har man ju förstå att när de inte är fler, men att de ändå kan dominera en VM-arena så på det viset. Men jag är ibland inbillad mig att det är den orangea färgen som lurar oss lite.
Ja, men det är bara poäng, för att det var ju också så att det var ganska, Sverige spelade ju i blåa tröjor, och det var ganska många på läktaren som hade mörkblå tröjor också då. Så det kan ju vara att det försvinner lite i det här visuellt starka orangea, eventuellt. En annan sak som jag glömde ta upp där med eventuella byten av formation som gör att det kan vara svårt att gå över till fyrbackslinjen, det är ju faktiskt att Japan spelar ju ofta med tre mittbackar och wingbacks. Och om man ska då möta eld med eld, så kanske det är vettigt att spegla dem för att kunna stoppa dem. Så vi får se då. Vi får se hur Potter gör. Vi kommer väl få träffa honom lite mer och framöver nu, Malin, va? Och ha lite mer, kanske kunna ha lite mer taktiska diskussioner med honom på en pressträff va, snart.
Ja, men precis. Det är ju lite svårt på, innan har vi bara haft honom på de här internationella pressträffarna, eller presskonferensen dagen innan match. Men nu kom det besked idag om att vi ska få en liten sittning med Potter på måndag. Så det blir ju bra, tror jag. För då kan man ställa lite mer ingående frågor och lite följdfrågor på ett helt annat sätt än när det är en så stor presskonferens dagen innan match.
Det var ju vi som gick ihop. Det var väl Martin von Knorring på Fotbollskanalen som drog ihop det här och skrev till presschefen Peter Thorén, som nästan svarade med vändande WhatsApp-meddelande att vi kör detta på måndag. För annars hade vi inte, nu vet jag att de hade tänkt tanken, för vi gjorde likadant 2018, för annars så blir det egentligen typ i 3 veckor där man får de här internationella presskonferenserna, där man får ställa, ja, 2 frågor oftast då, en till Lindelöf och en till Potter, och inga följdfrågor. Det blir så jäkla spretigt. Så att, men det var bra att då, det blev liksom på studs här nu, för det finns ett behov av det nu.
Vad vet vi om landslaget söndag då än så länge? Vad har vi fått för info där?
De ska ju träna mest då de som inte var i startelvan. De andra kör väl lite gym. Det blir 2 spelare bara i den mixade zonen. Vilka vet vi inte än, så att ja, det får vi helt enkelt vänta och se vilka det blir.
Vi har väl 3 spelare som inte har varit på de här pressträffarna på träningsanläggningen, och det är de 2 reservmålvakterna och Alexander Isak.
Mm, det blir intressant att se hur de gör där med vi kanske, no offense mot Jakob Fidel Zetterström och Victor Johansson, men det är kanske inte de vi vill ha imorgon. Alexander Isak vill man ju verkligen ha snart, men tveksamt om han sätter sig vid podiet imorgon, va?
Ja, om man inte är med och tränar så blir det väl kanske svårt för förbundet att locka med honom. Men jag håller med dig, det vore på sin plats, och det vore jäkligt intressant att höra honom snacka nu under en lite mer avslappnad form. Men ska vi säga så då idag, försöka gå och lägga oss nu och återkomma imorgon med ett avsnitt med lite nya saker. Låter det bra eller?
Kan man inte få gå upp och titta på Tunisien Japan? Snälla.
Jo, absolut. Och ni som lyssnar på det här kommer ju veta resultatet, men vi vet ju inte det än. Så att, vi får återkomma då också i morgondagens avsnitt och se vad det är resultatet mellan Japan och Tunisien, hur det påverkar Sverige. Så absolut, Flink. Du får stanna upp hur länge du vill.
Tack.
Tack för idag, Malin och Flink. Så hörs vi imorgon.
Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.